Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi är mitt under ett landslagsuppehåll som jag som vanligt inte är jätteroligt för svensk del. Men vi är tillbaka med FPL i alla fall. Snacka FPL efter en omgång 12. Jag och Gustav kollade ju tillbaka på omgång 12 för vi kommer knappt ihåg vad som hände. Men ja, hur gick din omgång 12, Gustav?
Jo, men den gick väl helt okej, jag får också säga. Det har varit väldigt lite FPL under landslagsuppehållet, även fast man kanske hade behövt något som kan ta tankarna bort från det svenska landslaget. Men jag tycker det är skönt att det är tillbaka nu och att det dröjer till nästa landslagsuppehåll. Det är ju, på hösten blir det lite speciellt när man har landslagsuppehåll både september, oktober, november. Och man känner att det blir liksom ganska utspritt med omgångarna i PL. Men nu har vi faktiskt ganska många omgångar på inte så lång tid, så det kommer bli ganska intensivt. Så det ser vi fram emot. Om vi pratar omgång 12, så 77 poäng för min del. Grön pil upp till 310 000 i världen. Är nöjd med det. Det går inte att klaga på det. Enda lite irriterande är att man gjorde bytet Tsimikas ut och Lascelles in. Netto minus 15 på det, va? Även om jag nog inte hade startat Tsimikas. Så ja, bytet blev väl så där med facit i hand, men ändå en överlag godkänd vecka.
Ditt byte kom ju till start i alla fall. Du gjorde inte Livramento som satt bänk. Ja, det var ju.
Och ändå
inte...
slutade de på samma poäng väl?
Ändå slutade de på samma poäng, så det var väl ändå helt okej. Men ja, vi har inte samma lag numera, utan vi gjorde ju ett byte på varsitt håll. Jag tog in Livramento och du tog in Lascelles. Vi var ju tvungna att göra ett byte. Och det var ju Tsimikas eller Saka ut för min del. Saka spelade ju, gjorde väl en assist. Och ja, det var väl helt okej att behålla honom. Medan Tsimikas, ja, vi visste inte om att Joe Gomez var skadad. Joe Gomez inte med i truppen. Och sen så gör Tsimikas två assist och håller nollan mot Brentford. Men ja.
Ja, det är exakt. Jag står fast vid att jag tror att Gomez hade startat den matchen om han hade varit frisk. Och den skadan visste vi ju ingenting om. Så, och dessutom så, man hade två fria byten och verkligen ingenting att göra egentligen. Hade man haft ett fritt byte så hade jag sparat 100%. Så det är inget jag ångrar. Så jag, baserat på den informationen man hade, så tycker jag att det är ett rimligt byte. Nu är jag med så här när man kollar framåt att det börjar bli lite nervös kring när Båtman kommer tillbaka. Jag hade räknat att han skulle vara borta lite längre än vad det kanske blir, så att han faktiskt är. Vi kommer väl till det lite senare, men med tanke på att det blir noll poäng mot Bournemouth för Lascelles, så kanske jag inte är jättenöjd med hur det bytet ser ut att påverka mitt lag framöver.
Däremot tror jag att det kan vara enklare för dig, för du har ju verkligen ett tydligt, när Båtman är tillbaka, då får inte Lascelles en minut. Jag har ju Livramento som kan spela lite till och från, alltså en halvlek här och en halvlek där. Nu kommer han ju spela mot Chelsea, eftersom Lewis Hall är väl utlånad från Chelsea, om inte helt fel. Så han är given,
exakt,
att starta.
Han får inte spela.
Nej, exakt. Så han är given att starta mot Chelsea, men framöver kanske inte var hoppades på att Lewis Hall startade den här. Sen hoppade ju Livramento in som vänsterback. Så att det verkar ju som att han kan spela vänsterback också och högerback. Så att...
ja. Han kommer få sin speltid. Men det som du säger, det är ju, fördelen med Lascelles är att man vet att han kommer starta allt fram tills att Båtman är tillbaka. Så får man bara hoppas att de tar det lite försiktigt med Båtman och väntar med att fasa in honom. Men blir det så... Det var också så här, det kändes som en 50-50 för mig när jag valde, och då gick jag på den som kostade mindre. Spara 0,3 miljoner så får det liksom bli som det blir. Och det var ju samma poäng denna veckan, och jag tror inte att det kommer skilja så många poäng framöver.
Nej, sen ska man väl säga att Newcastle såg väldigt svajig ut defensivt i den matchen. Man märkte verkligen att skadorna, jag hade tagit lite koll på dem. Men om, ja, i de andra lagdelarna så var ju Salah kaptenspinnen, 32 poäng. Haaland tog lika många. Och ja, utöver det, Bowen Watkins levererade lite. Det var svagt defensivt som vanligt den här säsongen. Det är ingen som håller några nollor. Så att, ja.
Nej, och därför känns det ju liksom som att man ändå är ganska nöjd med att ens backlinje och målvaktsposition är relativt billiga i alla fall, de spelarna. Hade man haft mer pengar investerade i de lagdelarna än vad man har, så hade det ju känts extra surt att man aldrig får några poäng för det. Och det känns väl som någonting som kommer fortsätta framöver, att man inte vill investera allt för mycket i de defensiva lagdelarna.
Då tycker jag vi kan börja prata lite om backar, och vi kan ju prata om en. Ja, jag vill i alla fall nämna en back. Nu har inte han superbra schema, men det kommer bli bättre. Jag tror du kanske också vill prata om han, Reece James. Vi är tillbaka.
Honom vill jag absolut prata om.
Ja, vi är tillbaka kring Reece James. Nere på 5,3. Det känns ju inte som att han har varit så billig någonsin i princip. Men ja, ska vi prata om honom är det kanske många som tänker. Men jag tycker faktiskt det, för att det är, när han väl spelar och när han väl får några run of games, så känns han som en spelare som man vill ha i FPL.
Ja, men så är det ju alltid, och det har varit i flera år med Reece James, att när han spelar så är han extremt offensiv, liksom han fyller på mycket och har väldigt hög kvalitet i sina offensiva aktioner. Plus att han spelar för ett lag som generellt brukar vara ganska stabila defensivt. Och den kombinationen gör ju att han, det är väldigt roligt att ha dem i laget i FPL, tycker jag i alla fall. Problemet är ju att han aldrig verkar kunna gå mer än 3-4-5 matcher innan han skadar sig igen. Och dessutom har det väl varit så lite extra att när folk har bytt in honom tidigare i säsongen, så är det just liksom vid de tillfällen han lyckats skada sig. Så att han håller sig frisk för lite tuffare matcher när ingen har haft honom, och sen så blir det enklare spelschema. Då byter folk in, och så har det kommit en dåligt tajmad skada. Jag älskar Reece James både som fotbollsspelare och som ett alternativ att ha i FPL. När han är frisk så kommer jag alltid försöka leta efter sätt att få in honom i laget, för att jag tycker att höjden där är så otroligt vass och hög. Och alltså, ja, det, han kommer ju inte gå resten av den här säsongen utan att skada sig, och det är ju en tidsfråga innan han drar på sig nästa skada, tyvärr. Så om man kollar på hur hans karriär har varit så här långt, så är han ju lite för skadebenägen. Men med det sagt, så han är ju frisk tills han skadar sig, och det är bara hoppas att han är frisk i tillräckligt många matcher för att man ska kunna hinna få ut några poäng av honom.
Ja, och schemat om tre omgångar är ju ruggigt, ruggigt bra. Det är ju, då börjar Everton, Sheffield, Wolves, Crystal Palace, Luton, Fulham. Fram tills det är nu, Castle Brighton United är inte lika bra, men ja, just nu känns det som att det inte är många klubbar som har särskilt bra schema. Jag tror att var det Premier League som la ut en grej om vilka lag som har det bästa schemat nu framöver, och det var, jag ska kolla här nu, bara så kör du vidare så länge. Jo, här, nej. Det var Bournemouth, Burnley, Forest och West Ham som var de fyra lagen som hade klart bäst schema de kommande sex omgångarna. Kanske inte supermånga, men...
Nej, det är väl inte riktigt de lagen man vill ha spelare från. Och så här är det med James, att det är för någon gång 16 som spelschemat blir riktigt bra. Jag skulle bli väldigt förvånad om Reece James, förutsatt att han inte har skadat sig innan dess, och jag skulle bli väldigt förvånad om han inte är mitt lag i omgång 16. Jag kommer verkligen vilja ha in honom då. Frågan är om jag plockar in honom redan innan. För att vi kanske ska komma till en av anledningarna till att vi pratar om Reece James, och vi kommer prata om några andra backalternativ denna veckan, är att många sitter med två fria byten. Man sparade över landslagsuppehållet och har relativt bra lag på lång sikt ändå, så man vet inte riktigt vad man ska göra. Och då finns det faktiskt möjlighet att byta ut till exempel en sån som Matty Cash, som ju har varit lite av en besvikelse för alla oss som plockade in antingen direkt efter eller några veckor efter att han hade den här matchen med två mål. Och har inte levererat särskilt bra, varken offensivt eller sett i hållna nollor. Och spelschemat för Villa: Tottenham borta, Bournemouth borta, City hemma, Arsenal hemma, Brentford borta. Kommande fem matcherna. Hur många nollor tror du att de håller på de fem matcherna?
Jag tror max en, skulle jag säga. För att alltså, Villa har varit så där på bortaplan hittills. Och ja, Bournemouth borta och Tottenham borta, ser jag inte att de håller nollan i. Jag tror att de kanske kan skripa en nolla mot Brentford eller någonting, men det är svårt alltså. Jag tror att de hemmamatcherna som de har, det är City och Arsenal. Där blir det nog inga nollor heller. Så att, nej, jag tror max en.
Och baserat på det, är det då rimligt, vad kostar Matty Cash? 5,1, 5,2, något sånt.
Ja.
Då, känns det ju liksom rimligt att leta efter alternativ där. Om man tänker att det finns andra backar som borde kunna leverera fler poäng i den här perioden.
Jag skulle säga att jag kanske lyfter varningens finger också, för att han inte, jag tycker inte han är helt given heller. De kan ju spela Alex Moreno eller någonting på vänsterbacken och sen flytta över, så de kör tre mittbackar mot de här tuffare lagen. Han är inte helt given mot de här tuffare lagen som typ City och Arsenal här, om man vill fortsätta. Jag tror inte heller att han startar alla de här fem matcherna heller, utan just nu sitter han på min bänk faktiskt. Så, ja, vi får se.
Känner du att man måste byta ut honom om man har annat som också?
Nej, alltså min tanke är nog att behålla han och sen kanske spela mot Bournemouth borta och sen sälja han. Men jag tror att man kommer behöva byta ut cash, alltså ja, relativt snart i alla fall, måste jag säga.
Ja, och det är väl grejen att jag tror att väldigt många kommer byta ut honom i omgång 15 och göra som du säger, att spara honom i laget och spela honom i omgång 14 mot Bournemouth. Men om man har ett skadefritt lagbygge i övrigt och man känner att det är liksom inte så många spelare som man vill göra sig av med, så tycker jag att det är liksom väldigt rimligt att byta ut cash denna veckan för att liksom slippa ha det problemet i omgång 15, utan lösa det redan nu. För att jag tror också att det är liksom en relativt stor chans att Villa släppa in mål i både omgång 13 och omgång 14. Borta matcher mot Tottenham och Bournemouth är matcher som de absolut kan få problem i defensivt. Förutom Reece James då, vad ser du för alternativ på backposition?
Zinchenko kan jag lyfta upp, tycker jag. Jag tycker han har gjort det bra här nu. Han har spelat 90 de senaste... Ja, han spelade ju inte 90 mot Newcastle, men jag tror att han kommer få behålla sin vänsterbackplats. Han gjorde ju mål senast. Alltså Arsenal-backar generellt är ju... De har ju den lägsta expected goal conceded hittills den här säsongen. Och har ju ganska bra schema framöver. Brentford, Wolves, Luton. Och sen så är det Villa, Brighton, Liverpool är svårare. Och sen så blir West Ham, Fulham, Crystal Palace, Forest. Det är ganska bra i förhållande till vad andra lag har, skulle jag säga. Saliba är uppe på 5,4 nu. Ganska dyrt. Ja, och Ben White är uppe på 5,8. Så att, ja. Jag tror att jag lägger mitt förtroende i att Zinchenko startar framöver här nu. Men det är inte helt säkert att han startar varje match.
Nej, och där kan jag väl känna, när man redan har en Arsenal-back som där man behöver vara lite orolig varje gång man ser att liksom, laguppställningen släpps. Man kollar ändå direkt mot backlinjen och ser, startar Gabriel? För att man inte är helt säker. Så kan jag nog känna att om man dubblar upp defensivt på Arsenal, så hade jag i alla fall velat ha en spelare som man vet kommer starta. Och det är ju Saliba. Han kommer starta varje. Jag skulle bli extremt förvånad om han blir bänkad eller vilad, utan jag räknar med att han startar allt, även när det blir tajtare mellan matcherna. För det ska ju sägas också rent, så det är inte bara för Arsenal, men det är omgång 13 nu, sen är omgång 14 nästa helg, sen har jag omgång 15 midweek, så omgång 14, 15, 16 är egentligen inom en vecka, så då blir det väldigt, väldigt tajt mellan matcherna. Och en del av de spelare som man tänker är lite rotationsrisker får man nog räkna med kommer sitta bänk i åtminstone en av de matcherna.
Ja, men precis. Ja, annars så vet jag inte riktigt när det gäller försvaret som jag kollar på. Jag har inte kollat supermycket på just försvaret, men ja. Har du någon mer?
Newcastle generellt finns ju ändå. Vi plockade ju båda in Newcastle-backar förra omgången. Är det för sent? Eller liksom, tycker du det är dålig timing att göra det denna vecka?
Ja, jag tycker ändå det. Jag tycker att det var ganska... Jag vet inte om jag blev rädd när jag såg Bournemouth-matchen, för att det såg verkligen så där ut bakåt. Och, alltså, de är ju ett bra försvar, men när Trippier börjar skrika mot fansen att hur många skador de har, då känner inte jag jättetrygg i mitt val där. Men ja, jag vet inte hur du känner.
Nej, jag kan väl hålla med. Det är ju kanske inte ett läge att plocka in just nu. Kollar man spelschema, Chelsea, Man United, båda på hemmaplan, sen Everton och Tottenham på bortaplan. Ja. En nolla på de fyra. Kanske två om de har tur, men det tror jag inte. Och då, ja. Alltså Lascelles och Livramento är ju billiga, så att man kan ju alltid bänka dem. Men jag hade inte varit så sugen på att gå och spendera 7 miljoner på Kieran Trippier till exempel.
Nej, precis. Ja, annars, alltså, det kommer ju en blank senare för dem, men Pinnock tycker jag inte är helt dåligt. Alltså, Brentford gör det ganska bra, fortsätt. De har Arsenal hemma nu den här omgången, men sen Luton hemma och sen Brighton, sen Sheffield, sen Villa. Ja, det är ju inte jättemånga alternativ som man kollar på kanske, men...
Nej, och det är som vi sa tidigare, det hänger ihop med att de flesta lagen ser ganska oinspirerade ut defensivt. Det är inte så många lag man kollar på och tänker att okej, men här kan vi räkna in säkra nollor i de matcherna som kommer framöver. Utan de bra lagen har ofta ett tufft spelschema som kommer nu och generellt så är det inte så många lag som man känner till stabila defensivt för att man ska kunna räkna in nollorna.
Nej, precis. Alltså, den som är klart bäst schema är ju Burnley och där de håller inga nollor, så att de kanske man skippar.
Charlie Taylor kanske får en match. Jag har ju ändå honom som femte back, så jag kan få slänga in honom.
Det är sant. Ja, vi kan gå vidare till mittfältare och ja, den mest inbytta är ju just, han möter ju Burnley, Jared Bowen, som just nu är flaggad faktiskt för skada, men är den mest inbytta mittfältaren. Ja, jag tycker han är, alltså, bra val i förhållande till att vi tror att han är frisk just nu. Det kanske han inte, är, men.
Nej, alltså där får man ju avvakta och hoppas att man får någon form av information under presskonferensen. Det man vet är ju att han fick lämna landslagssamlingen med en knäskada som han drog på sig i träning och har väl gjort någon form av scanning eller undersökningar idag, som jag har tolkat det. Och att man, liksom, inställningen är att det kommer vara, det är ingen allvarlig skada, men man har alltså, vi har ingen aning om ifall det liksom är så pass lugnt att han kan spela redan till helgen eller om han missar en match. Eller okej, men om det är inte någon allvarlig skada så han missar 2 veckor. Ja, det är ju 4 omgångar. Så att, ja, man vet inte. Hoppas att det kommer någon form av besked. Utan besked om att han är frisk så hade inte jag vågat byta in honom den här veckan. Det hade jag inte gjort. Då är jag närmare att byta ut honom i sådana fall faktiskt.
Ja, nej, men det kan jag köpa.
Men den är supersvår, för att om han spelar så Burnley borta, Bowen har gjort mål i varenda bortamatch den här säsongen. Burnley har inte varit särskilt stabila defensivt, inte på hemmaplan heller. Jag tycker verkligen, hade han varit fullt frisk så hade jag kunnat sitta här och rekommendera honom som en kapten. Jag har ett kaptensval den här veckan.
Jag hade precis tänkt säga det. Jag håller med i det. För att ja, jag hade binden där ett tag. Nu är jag inte lika sugen, men det fanns möjlighet att Bowen skulle vara, kanske fortfarande är det om han är frisk, men just mot Burnley, och Bowen har varit så pass bra i år och på bortaplan, och medan de andra inte har superbra matcher. Ja. Men en mittfältare som jag kommer vilja ha in snart i alla fall, det är ju Mbeumo. Och det känns nästan, jag vet inte om det var ett felval att ta ut honom på wildcardet, men nästan alltså. Tycker jag. Jag tycker att alla mina val jag gör rätt annars, men nej, inte riktigt, men nästan. Och ja, fast Mbeumo var kanske ett fel val att ta ut på en wildcardet, alltså. Han är otrolig alltså.
Ja, och han är ett helt lysande val i FPL. Han är, alltså det går inte att understryka nog, för att man kanske tänker instinktivt att den nivån av produktion som han har hållit den här säsongen, att den är ohållbar. Men om man kollar på de underliggande siffrorna, han underpresterar. Alltså, hade han matchat sina underliggande siffror så hade han haft fler returns än vad han har den här säsongen. Och jag ser ingen anledning att tro att hans förmåga att komma till chanser kommer försämras. Och då räknar jag med att mål och assist kommer fortsätta trilla in. Han tar straffarna, spelschemat. Alltså, Arsenal hemma, det är ingen rolig match i omgång 13. Men efter det är det alltså Luton hemma, Brighton borta, Sheffield United borta, Aston Villa hemma. Sen kommer en blank i omgång 19, eller omgång 18. Sen är det Wolves och en förmodad dubbelomgång i omgång 20 efter det. Så nej, spelschemat är också fantastiskt. Mbeumo kommer absolut finnas i mitt lag från och med omgång 14, om inget oförutsett händer. Och potentiellt redan i omgång 13, det hänger ju på Bowen.
Sen en grej som vi borde ta upp, för att Mbeumo spelar ju 90 varje match. Han har ju spelat 90, jag tror han spelar 90 varje match hela den här säsongen. Och det är ju viktigt i sådana här decembertider, för att vi vet ju att schemat är ju ganska tufft, framförallt i Premier League. Och det kanske sitter någon bänkning här och där kanske Reece James inte passar perfekt in i den beskrivningen av att det är ett tufft spelschema i december. Men Mbeumo är en av de spelarna som förmodligen lär spela typ allting och inte lär sitta bänk. Ibland ser vi rotationer i liksom, jul-december-tider för spelare.
Absolut, det får man ju räkna med. Och då är det klart att det är den typen av spelare, precis som Mbeumo, som man vill ha. Mitoma hoppar vi lite mellan mittfältarna här, men det ska kopplas tillbaka till Mbeumo. Och Mitoma har ju också dragit på sin skada under landslagsuppehållet, och där verkar det ju faktiskt, de rapporter som jag fått tyder på att han kommer missa matchen i helgen. Det är mest troligt. Får också återigen avvakta, se vad som sägs under presskonferenserna, men förmodligen så missar han matchen till helgen. Om man har Mitoma och har råd med bytet till Mbeumo, hade du gjort det redan denna veckan trots att Brentford har Arsenal hemma?
Ja, det hade jag gjort. Det hade jag gjort faktiskt. Jag tycker att han är så pass bra. Att det, om man inte vill gå på typ Esse. Men ja, jag tycker Mbeumo är fortsatt starkare än Esse.
Men du hade ju inte alls kunnat tänka dig typ en Esse i en vecka och sen så byta till Mbeumo, eller då är det gå på Esse om man tycker att han är ett bättre val långsiktigt?
Ja, det ska jag säga. Om man inte har råd med Mbeumo ska jag säga att Esse. Ja. Annars, om man har råd med Mbeumo, gå Mbeumo, skulle jag säga.
Ja. Nej, och det är också värt att säga att med spelare som tar straffar, det har vi sett med Cole Palmer inte minst, att ett lag kan få straff i vilken match som helst, och även om spelschemat är tufft, det räcker med att man har tur i en situation och får en straff från, kan ju vara från ingenting, och så har man helt plötsligt mål, vilket ju liksom. Så när vi bara pratar om en match för Arsenal hemma, det är så mycket slump inblandat i det. Det är, då får man bara hoppas att man har lite tur. Får en straff eller någonting som studsar ens väg. Så jag hade också gått på Mbeumo direkt i sådana fall. Och så det är det jag kommer göra om Bowen är out. Annars så får man vänta till, eller så kommer jag vänta till omgång 14 i alla fall. Men då tycker jag verkligen att man ska hitta ett sätt att få in Mbeumo i laget, trots att de då inte har någon match för omgång 18.
Ska vi prata lite om Chelsea-mittfältarna trots att de har så dåligt schema? För att det är ju ändå intressant om Nkunku börjar närma sig här nu. Om någon kommer börja missa någon match eller så.
Alltså, de spelarna som är intressanta är ju Palmer och Sterling. Och jag räknar med att de kommer fortsätta starta. Det är klart att det kommer roteras lite grann när det blir extremt tajt spelschema i december. Men alltså, de ingår helt klart i första elvan, så att säga. Och jag tycker båda är väldigt bra val, både Palmer och Sterling. Alltså, framförallt då när schemat blir lite bättre. Men ska man jämföra dem, alltså, det är svårt att inte välja Palmer när han kostar 2 miljoner mindre och tar straffarna. Så bara det gör egentligen att det blir väldigt svårt att hitta anledningen till att gå på Sterling då. Det tycker jag. Om man inte går på båda då, ska sägas, när spelschemat blir bättre. Då är liksom Sterling ett bra val också. Men ska man bara välja en så måste det ju nästan bli Palmer.
Ja, och ja, den mest utbytta mittfältaren som fortfarande är frisk är Heung-min Son. Hur tänker man kring Heung-min Son nu när Spurs har, ja, delvis ett bortfall av spelare ganska rejält? Med både Madison och ja, typ alla försvarare de har. Hur känner du kring sånt?
Alltså, det är svårt för att man tittar på de här matcherna som kommer nu egentligen. Man tittar på de här matcherna som kommer för Tottenham, Aston Villa, sorry, hemma och sen City borta. Och tänker att det är lag som brukar passa sånt historiskt. Att det är lag som spelar med höga backlinjer till exempel. Och han borde kunna hitta ytorna. Samtidigt, det spelar ingen roll om han är i rätt ytor om det inte finns någon som kan leverera bollarna till honom. Och det har ju varit Maddison den här säsongen som har slått den typen av passningar. Och det är ju den spelaren som är bäst i Tottenham på att slå den typen av passningar som ska nå fram till sån. Om lagets förmåga att hitta de passningarna försämras så mycket som den gör nu när Maddison är out, ja, men då kanske det inte spelar någon roll att Villa stå med backlinjen på mittplan. Om sån inte liksom kan utnyttja att de ytorna finns.
Är han kaptensmaterial för det?
Nej, jag hade 100% bindlat honom om Madison inte hade skadat sig. Då hade jag utan att tveka satt pinnen på Son. Jag tycker fortfarande, jag ska säga, jag tycker fortfarande att det är ett bra val. Det finns ingen anledning att byta ut honom. Utan han tar straffar och så vidare. Och det är klart att det är fortfarande kompetenta fotbollsspelare i Tottenham. Det finns ju spelare som kan slå djupledspassningar även när Maddison är out. Så även om det blir sämre på det så kan man ju hoppas att de kan rinna igenom någon gång. Men nej, alltså när det finns den typen av, vi kommer kanske till binden senare, men det finns ändå alternativ som har lite större garanti, känner jag, än så. Kollar man på den förra matchen mot Wolves så var han ganska anonym. Och det finns ju en risk att han kan försvinna ut i matcherna. Känner jag på ett sätt som jag inte tror att Haaland eller Salah kommer göra till exempel.
Ja, och då ska vi gå vidare till anfallare. Och ja, där var ju den anfallaren som gjorde flest poäng förra omgången var väl förutom Håla då, Dominic Solanke. Och ja, han är den mest inbytta inför den här omgången också. Vi pratade om det lite tidigare, att Bournemouth är ett lag som har ganska bra schema framöver. Det var ju egentligen här det började. Jag såg en del som började hype upp Solanke redan innan den här matchen för att hans schema vänder och så här. Ja, jag tycker ganska bra val som budgetanfallare. Eftersom han tar straffar. Han spelar ju ett Bournemouth som inte är superbra, men ja, alla chanser faller ju till han och ja, tar straffar, hyfsat bra schema. Man kan ju tänka dock att det finns lite bättre forwardsalternativ, men jag tycker inte Solanke är ett dåligt alternativ att byta in.
Nej, och du säger Bournemouth är inte superbra, men det är ju ändå viktigt att betona att de är mycket, mycket, mycket bättre än de nykomlingarna i år. Alltså, Burnley, Sheffield United och Luton är ju mer eller mindre historiskt dåliga. Och jämför man med de andra bottenlagen så är det liksom, för mig är det någon tydlig skillnad mellan lag som Bournemouth och Everton och så vidare, och sen ner till Burnley, Sheffield United och Luton. Och så jag är inte så jag skräms inte så mycket av Bournemouths kvalitet som lag. De allra flesta chanserna går ju till Solanke. Han är ju den som ska avsluta anfallen för Bournemouth, och spelschemat, kollar man från omgång 13 till och med omgång 19, så innehåller den perioden matcher som Sheffield United borta, Aston Villa hemma, Crystal Palace borta, Luton hemma, Nottingham Forest borta och Fulham hemma. Det är ju bara den enda tuffa matchen är mot Manchester United, och vi vet ju att Manchester United har en förmåga att släppa in mål också. Så att har man möjlighet att plocka in Solanke, jag vet inte riktigt vem man skulle släppa då. Antingen så har man en billig anfallare och har ganska mycket pengar på banken. Eller så har
Alvarez.
man, ja, eller så har man Alvarez till exempel. Så då tycker jag att Solanke är ett jättebra alternativ.
Och funderar lite på Watkins, för vi pratar om att cash-schema ser så där ut. Det gäller ju då också Watkins. Hur känner du kring Ollie Watkins nu då? Efter de här omgångarna?
Alltså, jag tycker att schemat är inte lika illa offensivt som det är för Villas defensiv. Jag tror inte att de kommer hålla några nollor här de kommande matcherna, men jag räknar fortfarande med att de kommer göra en del mål. Tottenhams försvar är inget som skrämmer mig, och det skrämmer inte Aston Villa heller. Jag räknar med mål där, och sen är det Bournemouth borta. Sen kommer två hemmamatcher. Villa hemmastärka borde kunna liksom göra någonting även om de matcherna är tuffa på pappret. Så alltså, jag ser inte, i och med att om jag hade bytt ut Watkins så hade det typ varit för Solanke. Och om Solanke är det bästa alternativet som finns, ja, då tror jag inte riktigt att det är värt att plocka Watkins. För att han är så stabil så att han kommer ticka på, det kommer vara någon assist här, något mål där. Och på lång sikt är det en spelare som åtminstone jag känner att jag vill ha i laget, för att han är så pass bra, och Villa är bra offensivt. Så att, det främsta motargumentet är väl att han börjar bli rätt dyr. Kostar väl 8,5 miljoner. Så han måste ju börja räknas som en premiumspelare mer eller mindre.
Ja, men precis. Och då, ja, det kanske finns alternativ att kolla på sen när hans schema blir lite tuffare. Och ja, man kan väl bolla upp några alternativ ändå, eller vad känner du?
Ja, men, ja. Alltså, jag hade inte bytt ut honom nu. Omgång 13, omgång 14 så behåller man. Sen vi får se hur situationen ser ut inför omgång 15. Om det har dykt upp bättre alternativ då att byta in. Men just nu inför den här omgången, jag ser inte den anfallare som ska vara så pass bra att det är värt att byta ut Watkins för att få in honom.
Nej, jag kollar ju, man sneglar lite mot Darwin. Jag i alla fall. Du sitter borta nu. Sen så är det ju Fulham, Sheffield United som kommer sen. Och ja, han börjar ju få mer och mer speltid. Och vi har ju pratat om tidigare att ja, så länge Darwin får speltid så är det nästan någon som han vill ha. För att han är ju så otroligt farlig. Och han gjorde väl, var det 2 bortdömda mål senast? På grund av, ja, om det var VAR eller vad det var. Ja, jag tycker att Darwin Nunez verkligen inte är ett dåligt alternativ att kolla mot. Och sen även, jag vill nämna, trots att han drog på sig någon ljumskada här med Nigeria, Avoni, vill jag ändå nämna. Brighton hemma, Everton hemma, Fulham borta, Wolves borta. Hyfsat bra schema och Forest tycker jag ser bättre ut i år. Lite mer offensivt med Elanga och Gibbs White och de här.
Om bara för att ta med Nunez, så det är tyvärr så att det är den typen av spelare som jag nämnt tidigare som man känner kommer bli en rotationsrisk när det blir tajta mellan matcherna. Jag, alltså, ta till exempel omgång 14, 15, 16 när det är 3 matcher på en vecka. Jag kan inte se Darwin starta alla de matcherna. Det finns inte för mig, utan jag räknar med 150 minuters speltid på de 3 matcherna. Sen kanske man tycker att det är tillräckligt, att han är så vass att han kommer göra tillräckligt med poäng på den speltiden. Men för mig så räcker inte det för att jag ska vilja byta ut Watkins. För att det är någonstans det man får utgå från. Jag har precis som väldigt många andra, det är ju en vanlig anfallstrio, Haaland, Watkins, Archer. Och jag ser inte att det är ett byte som jag tycker är värt det, att offra någon av dem för att få in Nunez.
Nej. Om du känner kring ditt eget lag då, vad är det?
Ja, det sista innan vi går på lag, kaptensbindeln.
Kaptensbindeln kan vi prata om.
Min sitter på Haaland just nu. Det är tråkigt, men det är ju liksom målgarantin, även om han inte har varit målgarantin mot just Liverpool i och för sig. Men alltså, det är ju den ligans bästa spelare och det bästa valet som finns i FPL över en säsong. Och i en sån här omgång när man inte riktigt, det finns ingen given bindel, så känns det ganska tryggt för mig att sätta den på Haaland. Men vad känner du? Vilka andra alternativ tittar du mot om du inte tycker att det är givet med Haaland?
Nej, jag hade kollat mot Bowen faktiskt. Bowen är typ den närmsta som jag har efter Haaland i mitt eget lag i alla fall. Saka kollar jag inte mot, Brentford borta. Det känns som han har, ja, jag vet inte vad jag tycker om Saka riktigt i laget. Han gör som inte jättemycket. Och Salah, ja, det är City borta. Hade det varit tvärtom, hade Salah haft City hemma och Haaland hade haft Liverpool borta, då hade jag varit mer sugen och sätta honom på Salah än Haaland, tror jag. Vad känner du?
Ja, absolut, absolut. Men där får ju hemmaplansfördelen för Haaland avgöra för mig i alla fall. Och så av de två så blir det Haaland för mig. Även om Salah är mittfältare och får extra poäng för mål och så vidare. Men Son är ju, det är ju trist att Maddison skadar sig. Mm. Jag hade sett fram emot att ha bindeln på Son i den här matchen egentligen. Och jag klandrar ingen som fortfarande sätter bindeln där. Men för mig blir det lite, dels så minskar höjden, känner jag. Jag tror inte att han har liksom hattrick-potential i den här matchen länge som jag faktiskt tyckte att han hade haft om Maddison hade spelat. Så nej, jag är rätt säker på att det kommer bli Haaland för min del. Men det ska ju sägas att det är ingen, det är nog, känner man väldigt starkt för en differential bindel den här veckan, så är inte det alls fel. För att jag är inte så optimistisk kring Haaland ändå. Det skulle förvåna mig om det blir mer än ett mål. Så att det finns ju faktiskt möjlighet att sticka ut lite om man känner att man har en spelare som är liksom, är så pass bra val den här veckan att det kan vara läge.
Ja, den bästa matchen på schemat i laget har ju Archer, så där sätter jag bindeln. nej, men ja, då kan vi gå vidare till ditt lag kanske då. Och se vad du tänker där. Är det cash som ska få röra på sig kanske?
Om Bowen är redo att spela så kommer det förmodligen bli så. Och då är det väl Saliba och Reece James som är alternativen. Får se vad jag landar i där. Inte bestämt mig alls. Det känns som två alternativ som är väl, liksom, helt olika ändar av riskskalan. Så att det får göra någon form av avvägning där och se vad man landar i. Verkligen inte bestämt mig, men jag skulle gissa på att det blir cash ut mot en back som jag tycker är bättre på lång sikt.
Mm. Och ja, jag är väl lite i samma tankar. Inte jättesugen heller på att ha Turner nu när han inte spelar, men ja, det är inte så mycket man kan göra åt det egentligen, utan ja, det är svårt tycker jag när man sitter med två byten och man egentligen inte känner att man måste göra ett byte. Och då är det lite, då blir det kanske lite som Simica-situationen, att man tar ut en spelare som gör 15 poäng mot en spelare som är lite, ja, som inte gjorde så bra ifrån sig, men ja.
Nej, och det är problemet när lagen ser bra ut. Alltså, man måste, så som den här säsongen har blivit, känner jag, så måste man liksom vara okej med att ta lite obekväma beslut och vara medveten om att det finns en risk i alla byten man tar, speciellt när man byter ut spelare som, om de spelar liksom, och har dagen, kan göra 15 poäng som Tsimikas. Men ja, den risken får man vara okej med, känner jag, för att det går liksom inte att bränna ett byte, utan man måste ju se vad man kan förbättra laget mest med bytet, och om det innebär att ta ut en spelare som i sig inte är ett dåligt val, då får det ju vara så, och så får man hoppas att det studsar rätt.
Mm.
Så är det.
Ja, precis. Ja, då tackar vi för den här veckan och tack för att ni har lyssnat på oss under det här landslagsuppehållet. Ha det bra allihopa. Hej då!